Framtidens e-handel, Sveriges ledande podcast inom retail och e-handel, sponsras denna vecka av Juni. Annonser och lager är troligtvis de två största investeringarna som ditt e-handelsbolag kommer att göra i år. Men om avkastningen på dessa investeringar inte hanteras och prognostiseras korrekt kan likviditeten snabbt bli ett stort problem. För att lösa detta har Juni, neobanken för e-handel, lanserat Capital for Invoices. Ett flexibelt finansieringsalternativ som har visat sig vara en game changer för deras kunders likviditet. Finansteam inom e-handel kan nu automatiskt samla in, betala och finansiera alla fakturor. Från leverantörer och frilansare till medier. Med förlängda villkor upp till 120 dagar och med månatliga fasta avgifter så låga som 3%. Juni Capital for Invoices. Ett annat sätt att förbättra ditt kassaflöde med Juni.
Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polma Spänger och idag ska vi prata med personen som är Head of Digital Marketing på PhotoWall, som är ett av bolagen som i år var nominerad till The Award, som alltså är det finaste priset man kan få inom digital retail. Varmt välkommen till podden Björn Wahlman!
Tack så mycket, tack.
Hur är läget, Björn?
Det är jättebra.
Berätta lite om dig själv.
Ja, absolut. Jag är ju nog en väldigt vanlig person, skulle jag säga. Hoppas i alla fall. Nej, men 34 år, bor på Ekerö med min underbara fru Johanna. Två pojkar, Theodor och William. Katt, liksom bilar, men du vet, vanliga svenssonlivet.
Vad kör du för bil?
En MG faktiskt, MG Marvel. Det är en elbil.
Okej, okay. Aldrig hört. Ja. Men den är säkert skitbra.
Ja, nej, men den är bra.
Ja, men kul. Jag såg att du hade lite tatueringar också. Jag gissar att det är barnens namn och datum och grejer.
Exakt. Så jag inte ska glömma födelsedagarna.
Precis.
You never know. Populärt.
Ja, men det är kul. Och ni var ju nominerade till årets The Award. Du var ju på The Congress år 2024 bland alla 3000 plus personer som var där. Berätta lite om hur det var att vara nominerad till det priset.
Jo, men det var jävligt kul. Det var ju väldigt oväntat. Vi fick reda på det liksom ganska tätt inpå och sen det var bara packa väskan och åka dit och kolla. Vi var ju även på D-Congress året innan, så vi vet att det är liksom väldigt bra evenemang och bra föreläsare och ja, bra fest också. Så det var kul.
Hur sent var du uppe?
Det här året var det inte så sent faktiskt. Jag tror jag var hemma vid två kanske. Eller hemma vid hotellet.
Jag fattar. Jag hörde att några var borta till liksom 5, 6, 7 på morgonen. Ja. Så det är kul att det festas en del i handelscommunityt på D-Award. Och berätta lite om din professionella bakgrund, för du kommer väl från performancebyråvärlden?
Precis, så det var någonstans runt 2014 där jag liksom påbörjade egentligen karriären inom digital marknadsföring, där jag då hoppade på en digital byrå eller performancebyrå. Och samtidigt om det så drev jag även egen e-handel som jag startade tillsammans med min fru, där vi sålde heminredning på nätet. Det var ju bara ett kul sidoprojekt, men det var väl ändå startskottet i liksom hela karriären och lärde mig liksom enormt mycket, dels på byrån men även på när man drev eget. Det är ju, då får man liksom lära sig allting och däremellan.
Och var det ett direct to consumer brand eller sålde ni andra varumärken när ni sålde inredning?
Nej, vi sålde andra varumärken. Så vi var extremt spontan och lite rolig historia och vi är ganska impulsiva, jag och min fru, så att vi bestämde oss typ några veckor innan och bara, men ska vi göra någonting? Så bara, men visst, vi startade e-handel. Det blir skitkul. Vad ska vi sälja då? Ja, men min fru gillar heminredning, så då körde vi på det. Sen var Formex-mässan några veckor efter, så gick vi dit och gjorde första inköpen på plats där. Det var jätterolig resa.
Finns den butiken kvar?
Nej. Vi sålde av den efter ett par år med liksom, dålig förlust. Liksom. Det var ett hobbyprojekt.
Och finns den kvar idag?
Nej, jag tror han la ner den. Han som köpte den.
Just det, ja, men spännande. Och vad lärde du dig på byrån där du jobbade?
Ja, vad ska man börja med? Jag lärde mig otroligt mycket. Dels att jobba med liksom flera olika branscher. Jag hade kunder inom alla segment. Men även lära sig hålla många bollar i luften samtidigt. Många annonskonton att hantera samtidigt exempelvis. Men även att liksom veta hur branschen fungerar. Och främst hur det digitala ekosystemet fungerar. Det var nog det som var det mest värdefulla. Liksom.
Och hur kom du in på PhotoWall sen?
Nej, men sen efter några år på byrå så kände jag att jag hade gjort mitt som konsult och på byrå. Jag ville till inhouse och började leta runt. Och sen sprang jag på möjligheten på PhotoWall. utan att ens, ja då hade jag inte heller riktigt hört talas om dem. Det är inte många som har gjort det, märker jag. Jag har också pratat med andra människor i branschen att det inte är jättekänt i Sverige. Men jag blev lite såld på hela affärsmodellen och teamet. Och jag, man kände verkligen passionen, liksom, de som jobbade där. Och speciellt de tidigare ägarna då, som, nu, som var de jag träffade under intervjuprocessen. Då.
Och det här är ganska sjukt. Alltså Photowall är ju verkligen uppstickare. Och jag tror det var många som inte kände till brandet eller konceptet innan det blev nominerat till The Award. Och för att ge lyssnarna lite kontext och tittarna för den delen också som kollar på YouTube, så är de bolagen som blir nominerade till The Award de absolut bästa just i stunden. Vinnarna tidigare har ju varit Revolution Race eller Kai Cosmetics. Det är den sortens bolag som blir nominerade. Och ni grundades 2008. 2022 så omsatte ni 342 miljoner. Ni gjorde en 26% vinstmarginal med 89 miljoner i vinst. Hur gick det under 2023?
Då slog vi nästan 400 miljoner spärren. Och någonstans mellan runt 30% vinst.
Just det, så ni vinstar runt 120 miljoner på ett år.
Ja, typ så.
Och det är sjukt. Vad gör Photowall för något?
Ja, vi säljer ut tapeter på nätet. Vi har även poster och canvas, men det är en bråkdel av vår verksamhet. Det unika med affärsmodellen är att vi lagerför inga tapeter, utan vi trycker allt på beställning i vårt tryckeri i Skarpnäck här i Stockholm. Där vi har även hela kontoret sitter, och så all personal sitter där. Såklart vi har även lite så här flexibla work from home, ja, också.
Och hur komplexa är de här maskinerna som trycker upp tapeterna? Jag gissar att det krävs lite investeringar för att kunna göra det.
Ja, det är nog det många inte riktigt förstår. De är extremt komplexa. Nu har jag inte alla detaljer i huvudet, men det tog flera år att ens liksom få fram den första maskinen och få den up and running och liksom få den fungera. Och det görs fortfarande justeringar, optimeringar och liksom förbättringar på de här maskinerna så att de ska fungera i absolut världsklass.
Och jag tänker det här med print on demand, om man kollar på Desenio till exempel, så är det ju ganska lätt att skapa en Desenio-kopia för att man i en app på Shopify på 5 minuter kan sätta upp en print on demand-lösning som levererar direkt till slutkund från lokala tryckerier över hela världen. Så det är ganska lätt att ta sig in där och konkurrera med Desenio. Jag gissar att det är därför poster-sfären är ganska väldigt konkurrensutsatt. Men tapeter alltså, det är inte lika lätt att köra print on demand på tapeter.
Nej, absolut inte.
Vad kostar en maskin då?
Ingen aning. Nej, jag vet faktiskt inte.
Hur fet är maskinen? Hur stor är maskinen?
Ja, men vad kan det vara? Kan det vara 2x3 meter ish, liksom, och sen ganska hög också, typ 1,5-2 meter hög, och sen ett långt liksom band som den går igenom liksom. När man trycker, när liksom tapeten åker ut, så går den igenom massa olika steg också. Och sen kapas den liksom i våder. Och sen rullas in och packas och sen skickas ut till.
Hur många meter tapeter trycker ni varje dag?
Väldigt svåra frågor. Jag borde fått dem här innan. Nej, men jag vet inte riktigt. Vi säljer ju, men här är det typ tapeter i månaden. Så det är liksom 300 ungefär om dagen. Snittbeställningen är ju liksom mellan, jag är inte heller exakt i huvudet, men det är ett par kvadratmeter. Och sen blir en våd, det är ju bara 45 centimeter. Så det behöver liksom, för att trycka 2 kvadratmeter behövs ju ganska många våder.
Så det är kanske 10 meter per snittorder. Så
ja, kan det vara så?
90 kilometer tapeter per månad.
Ja, typ så.
Så den går varmt, maskinen?
Den går varmt.
Har ni flera maskiner?
Ja.
Okay. Mycket frågor om produktionen nu, men det är intressant, för det är liksom det här som är entry barrier, tror jag. Jag tror att det är sjukt svårt att göra det här själv. Det finns ett bolag som heter silvercut.com.
Mm,
de gör ju skräddarsydda smycken, customized smycken, och man kallade upp en bild och så laser den och sådär. Och det här kan man ju dropshippa från Kina. Mm. Men han har gjort, som driver bolaget, är att han har tagit produktionen hem till Sverige. Så nu har han satt upp en lokal på 300 kvadratmeter i Bromma och gör smycken on demand från den lokalen. Han har liksom gått från att vara en e-handlare till att vara en producent egentligen. Hur liksom smärtsamt var det här för grundarna, tror du, att sätta upp det här och få det här att funka?
Nej, men som jag nämnde lite, att det tog flera år. Och jag tror att det var extremt svårt. Men det är säkert troligen väldigt lärorikt också på vägen. Och liksom de gjorde nog väldigt många misstag på vägen och så. Men de är extremt duktiga, de bakom Photowall. Så.
Med framgångssagan Photowall, har det varit en succé från start?
Absolut inte, nej. det är bara att kolla på alla bolag eller liksom bakåt i tiden. Det är, ja, det har varit sina ups and downs. Men det var efter ett par år, eller för ett par år sedan, som jag tror att det liksom, då var inte jag med och jag har bara varit där i 2,5 år. Men då poletten föll ner lite och jag tror man fick igång den globala expansionen ordentligt. SEO tog fart ordentligt så man liksom ändå kunde få liksom lite, alltså inte gratis försäljning, för SEO är inte gratis, men liksom lite organisk tillväxt var då det liksom tog fart.
Men berätta lite mer om när poletten trillade ner och vad som var de underliggande tillväxtdrivarna. Du pratade om sortimentet, alltså säkert en sortimentsbreddning, att man erbjuder fler prints och så, som ni kanske designar internt eller som man köper in och så vidare. Alltså att man köper rättigheterna till de printsen och då kanske man erbjuder 10 000 istället för 300 olika. Så det är en tillväxtdrivare. Och sen pratar du om SEO också och liknande. Berätta lite om de här core tillväxtdrivarna i PhotoWall.
Mm, ja men som sagt, jag kan ju bara, egentligen bara tala för så länge som jag har varit i bolaget då, men som jag ser det så är de stora tillväxtdrivarna, det är ju det är SEO, där vi, liksom, vi har en extremt stark organisk närvaro på, liksom, på Google och Bing och även liksom, lyckats skala upp SEO så att den även fungerar globalt och liksom, att vi kan börja ranka i liksom, andra marknader där kanske andra e-handlare inte riktigt, och globala e-handlare inte riktigt satsar. Men sen även influencer marketing har vi jobbat extremt mycket med och även om det är extremt mycket svårt att mäta så ser vi ändå effekten av det, liksom det här buzzet man kan skapa med hjälp av tusentals influencers som ni kan, inte samtidigt men liksom under året postar och liksom pratar om våra produkter.
Och det är ju lite det vi ska snacka om, alltså vi ska snacka idag om hur PhotoWall har lyckats driva så kraftig tillväxt och hur ni har gjort det med så hög lönsamhet. Innan vi gör det, innan vi pratar globalisering, innan vi pratar influencer marketing, innan vi pratar performance som du jobbar mycket med internt, så vill jag snacka lite mer om produkten. Designar ni produkterna själva? Alltså har ni ett team in-house som sitter och ritar fina mönster som man sedan erbjuder till kunden? Eller köper man in det här? Eller hur funkar det?
Nej, men det är en kombination. Så vi har en sortimentsavdelning som är ansvarig för hela vårt sortiment. Och då har vi dels ett segment som heter... Ja, där vi liksom har i princip där vi köper in designs från royalty eller inte royalty free, alltså vi köper in designs från designer som vi samarbetar med och så får vi rättigheter att sälja deras produkter. Sen samarbetar vi även med liksom, alltså, designer som då inte vi har kopplat till oss men som säljer sina tapeter på vår site och där vi betalar då en royalty utbyte. Sen har vi även ett segment där vi i princip där vi liksom har våra core samarbetsdesigners, prioriterade designers kallar vi dem för, som kanske är lite mer high-end, lite mer tanke och kärlek bakom de designers som vi då också erbjuder.
Just det, så det blir typ ett design collab, likt H&M kan jobba med en känd Tom Ford designer för en specifik kollektion, så gör ni det med liksom influencers och liknande.
Ja men exakt, det har vi även börjat med nu med gentemot influencers då.
Och hur många produkter har ni i sortimentet just nu?
Tapeter så har vi cirka 30 000 designs. De allra flesta motiv erbjuds då både som tapet, canvas eller poster. Så det blir 90 000 lite drygt.
Och hur många hade ni för 5-10 år sedan?
Det har alltid varit ganska mycket. Som jag har inte stenkoll på hur sortimentet såg ut för 10 år sedan. Men som jag förstått det så har mängden produkter alltid varit en prioritet. Att det ska finnas något för alla. Det ska finnas extremt många olika motiv att välja på. Så att nej men det kanske var 15 000 då. Så det har ju gått upp.
Men jag tänker på 20-80-regeln. Oftast så har man ju ett fåtal produkter som står för liksom en stor del av försäljningen. Det lär ju ni också se.
Absolut, så är det. Det är vissa motiv, eller liksom en procent av motiven som säljer extremt bra. Och sen är det vissa som knappt säljer alls, men som kan fungera som liksom indrivare till sajten. Dels longtail och liksom, SEO mår ju väldigt bra av att ha många produkter på en kategorisida till exempel.
Fan, det där är ju smart. Så att ni har ju liksom toppsäljarna som lyfter. Det är det som alltid säljer. Det kanske är ett mönster på någon slags blomma som folk tycker generellt är fina. Eller kanske en sån här brick wall som jag sett lite på olika Wayne's Coffees och liknande. Liksom. Men sen att ni har tillämpat sortimentet inte för att sälja utan för att driva trafik. Och då tänker jag att man kanske har liksom, vad finns det, 16 olika färger. Och så kanske det finns liksom 140 olika teman. Och så finns det kanske 300 olika djur. Och sen så kombinerar man det här, kollar kanske på sökmotorstrafik och ser vilka har flest sökningar, sett till liksom tigertapeter i djungeln liksom. Och så skapar ni en sån, inte för att sälja, utan för att driva den nischade trafiken.
Ja, men precis. Det har varit, det kanske inte alltid varit liksom ursprungstanken. Att, ofta har man ju tänkt, ja men den här kanske någon gillar. Men det har väl blivit en liten efterkonstruktion också. I att vi har sett att det har hänt efter att man har liksom breddat sortimentet så mycket. Att det har liksom hjälpt till i den organiska trafiken.
Men jag tänker att det blir ganska viktigt att man liksom analyserar söktrender och tapettrender globalt. Och sen så skapar man de tapeterna som efterfrågas. Så det här är ju liksom, det är ju sökmotorsoptimering helt enkelt.
Ja, ja men precis. Och en hel del trendspaning som vi har, som då också hela sortimentteamet lägger mycket tid på. Att liksom se vad är nästa grej, vad är nästa trend, och gärna 2-3 år framåt. För att det de spanar fram nu som nästa trend, det blir kanske en toppsäljare om 3-4 år när det blir mainstream. Men nu till en början så är det kanske en uppstickare, more or less.
Shabby chic.
Nej, inte riktigt.
Det var ju jättetrendigt på Formex för 10 år sedan. Kanske var det ni sålde via er inledningssida.
Ja, men precis. Det var lite sånt hade vi nog, absolut.
Kul. Men sen så tänkte jag också höra gällande influencer marketing. Det vill säga att ni gör då olika former av collabs. Ni låter externa parter att designa produkter åt er. Och sen så ger ni dem incitament till att driva trafik till sidan. Och då kanske de får en cut på 20% på all försäljning som genereras via den här tapeten. Berätta lite hur ni jobbar med influencer marketing.
Ja, så hela designsamarbetet med influencer marketing är fortfarande väldigt nytt, och det är någonting vi håller på att testa. Så att där finns inte jättemycket lärdomar ännu, men vi har jobbat extremt länge med mer traditionell influencer marketing, där vi i princip liksom utbyte mot en rabattkod som influencer kan handla för, alltså gifting, eller alltså vanliga hederliga paid collabs, gör liksom hundratals influencer samarbeten i månaden då.
Och hur jobbar ni där då? Alltså, använder ni typ ett scope app liknande verktyg för att kolla vilka influencers som kanske passar er och prestera? Man hittar lookalikes på sådana som har presterat högt och så vidare. Och sen så hör ni av er till dem med DM och typ signa upp dem. Är det så det funkar?
Ja, men typ så. Vi använder scope, och så har vi en person här i Sverige, en head of influencer marketing, som liksom har ett eget team som är då, där agenterna är outsourcade. Och som då gör all den här sourcingen åt oss, och med extremt gedigna processer dokumenterar ner alla influencers man pratar med och liksom alla stats. Så vi har vår egen databas också. Vi använder Scope för själva, för att hitta dem, men sen drar vi ner dem i våra egna liksom processer och för ner notes på dem och liksom statistik, och sen gör outreach och sen följer upp resultatet, så kan vi göra recall-ups etc.
Du sa att agenterna är outsourcade. Är det de som hör av sig till influencers? Eller vad syftar du till då?
Ja, men precis. Så det är de som gör själva outreachen då. Så de är ju konsulter som sitter på Filippinerna.
Just det. Så ni har liksom en kostnadseffektiv outreach-maskin. Och så får ni in ett antal leads på influencers som ni vill jobba med. Och sen så trackar ni delvis konversationen i detalj, så man inte glömmer bort vad man har DM till dem och sådär. Men sen också såklart själva samarbetet, och då har ni säkert en tracking-länk som ni ger till influencern och en rabattkod som man kan mäta utfallet och så vidare.
Mm, exakt.
Och hur ser det Excel-sheetet ut då? Är det ett Excel-sheet?
Ja, det är.
Google Sheets?
Ja, det är väldigt många rader.
Berätta lite om det sheetet.
Nu är inte jag som har byggt upp det, utan det är min eminenta kollega Josefin. Men jag har inte detaljerna i huvudet, men det finns i princip liksom namn på influencer, kontaktuppgifter, hur många följare de har, vilka plattformar de finns på, länkar till alla deras profiler etc. Och sen även om man har gjort ett samarbete, så finns det lite statistik på det. Liksom, hur många likes man fick, hur många views man fick etc. etc. Sen kan man ju suga in den här datan sen och liksom bygga dashboards etc.
Och kan man liksom förutse hur en influencer presterar sett till försäljning? Eller är det lite mer tur, tänker du?
Nej, det är extremt svårt, har vi lärt oss. Så att det är väldigt svårt att förutspå. Speciellt med tanke på att vi jobbar med väldigt mycket mindre influencers. Alltså micro slash mid. Inte jättemycket mega och liksom stora influencers. Och då är det ännu svårare att förutspå. I min erfarenhet i alla fall. En väldigt liten influencer kan ju, men får de 5-10 sälj, då med vårt AOV så blir det ändå liksom ett väldigt lyckat samarbete.
Och vart går gränsen för gifting då? Alltså att man ger bort gratis produkter till influencern. Alltså hur mycket följare eller hur mycket impact måste influencern ha för att man ska betala dem för samarbetet?
Det finns inga sådana hårda riktlinjer. Inte som vi liksom kommunicerar i alla fall. Utan det är väldigt mycket så här känsla, erfarenhet Och som sagt, de här agenterna har jobbat med det här väldigt, väldigt länge nu. De flesta av våra agenter har jobbat med oss flera år redan. Så de har ju lärt sig liksom med tiden vad de ska hålla utkik efter. Och, ja, så att det är väldigt mycket erfarenhet bakom, tror jag.
Så det är mindre datadrivet än vad man kan tro?
Ja, delvis. Men det är fortfarande mycket. Det här sheetet talar väl ändå för att det är ganska datadrivet också. Men när du frågar om liksom vad som är paid och vad som är gifting. Det blir också, tror jag i alla fall, liksom att man ofta försöker med gifting först. Om det inte går så okej, men då försöker vi på paid. Och vissa, såklart, då ser man att den här kanske är alldeles för stor för att vi vet att den kommer aldrig gå med på gifting. Då kör vi paid direkt. Sen finns det även aspekten i att även fast man kan få en influencer på gifting så kan det ibland vara värt att liksom betala istället, för då kan vi ställa lite högre önskemål. Då kan vi ställa lite önskemål och begära ut lite mer statistik och kanske få rättigheter till content, vilket är extremt viktigt i hela vår liksom, process. Så det är lite, det är datadrivet men ändå inte.
Men jag tänker att själva processen att identifiera vinnarna är ju en separat process från att liksom mäta utfallet i samarbetet. Mm. Och utfallsmätandet är ju såklart en jättedatadriven process med trackinglänkar plus rabattkodslänkar, så man ser hur de har presterat. Men det här med att välja collabs är ju mycket volym. Alltså, det är lite som affärsmodeller. Liksom. Min erfarenhet är ju att det är sjukt svårt att förutspå vinnarna och förlorarna. Men det man kan göra är att man kan göra det med en vettig risk, så att man inte tar för mycket risk när man bettar på en influencer eller ett affärscase, så man har en riskspridning. Och sen helt enkelt volym. Och testa mycket kostnadseffektivt. Och sen om man ser att något funkar, då kan man betta 2x.
Exakt.
Spännande. Och har ni också lite mer kreativa collabs? Jag tänker att kan ni ta in en supertapetdesignkändis som är liksom industriledarna i Tyskland för att göra tapeter, och så kan ni jobba med sån person?
Det är ingenting som har gjorts ordentligt ännu, utan vi har fokuserat på de här. Såklart, alltså vi har ju väldigt duktiga designers som jobbar med oss, men de hanterar vi kanske inte som influencers, utan de är med designers och kan då sälja sina produkter hos oss, så vi kan liksom lyfta dem på ett sätt som gör att deras kreativitet verkligen kommer fram. Men det är verkligen, precis, nu ska jag inte tisa för mycket, men vi håller på med sådana samarbeten, precis sådana som du nämner. Där vi vill hitta sådana lite mer high-end designers och mer applicera influencer marketing-tänket på dem lite grann. Så det kommer.
Spännande. Och en sak jag också vill prata om innan vi går in på performance, för jag känner på mig att performance-diskussionen kommer ta lite tid, är liksom vikten av globalisering. Alltså som vi sa så är PhotoWall inte jättekänt i Sverige. Så hur ser liksom försäljningsfördelningen ut globalt?
Nej, men vi har ju försäljning just nu i 22 marknader i princip. Där vi har liksom delat in dem i liksom olika tiers, liksom vilka som är viktigare än andra då. Och våra viktigaste marknader just nu som vi då definierar som tier 1, det är ju Frankrike. Det är liksom vår största marknad. Sen tätt följt av Tyskland börjar liksom segla upp också och bli extremt stor. Italien, Nederländerna, USA och nu även Spanien.
Och hur stort är Sverige?
Det fluktuerar lite månad till månad, men det är någonstans mellan plats 8 och 10 försäljningsmässigt.
Och vad innebär det i procent?
Det kan vara 5% kanske av försäljningen.
Just det, och när man ska betta på en ny marknad så finns det lite olika strategier. Antingen så öppnar man butiken för hela världen, så kan man sälja till 220 länder från dag ett i stort sett. Eller mer är det ju, men man kanske inte får det från allihopa. Eller så gör man ganska stora bets på specifika marknader. Man kanske går in och översätter hela sidan, man lokaliserar checkouten, man gör liksom mycket efforts på en specifik marknad, och det kan vara både digitala efforts men också fysiska efforts i form av butik och sådär. Hur har ni tänkt sett till globalisering? Alltså när ni testar nya marknader, vad har processen varit för att liksom ta sig in i ett Tyskland eller Frankrike?
Mm. Ja, men den processen har varit extremt riskmedveten. Så vi har inte bettat hårt på en marknad. På sin höjd så har vi ju, såklart vi vet ju vikten av marknaden, att sajten ska vara lokaliserad. Så vi har alltid lagt fokus på att översättningen ska finnas på plats och att checkouten ska vara så bra som möjligt. Men det är ungefär där det har stannat. Och sen har vi liksom testat på marknaden, liksom doppat tån i princip och se liksom hur går det, känna av signaler. Ser man lite traction, ja, men då kan man slå på lite performance marketing, lite Google shopping, lite försiktig paid social kanske. Tills man kommer upp i vissa thresholds, och sen kan man ju börja slå på, ja, investera mer och mer.
Jag spelade in podden med Paul Fischbein som är vd på Revolution Race på D-Congress. Och då pratar vi om globalisering. Och han sa också att de doppar tårna. Att de testar väldigt riskmedvetet. Och när någonting funkar så bättre de mycket större. Men vad är playbooken då? Alltså finns det liksom steg 1, 2, 3, 4, 5 för att ta sig in i en ny marknad?
Vår playbook, som sagt, den är väldigt riskmedveten. Då, men det är ju att, det är att lansera sidan. Till att börja med liksom steg 1. Lansera sidan, översätta sidan. För då kan vi börja ranka på Google. Vi kan börja få in lite organisk trafik. Vi kan komma upp i en viss försäljningsvolym som kan motivera betalda investeringar. Så att vi helt enkelt inte förlorar pengar på den marknaden. Att marknaden blir lönsam. Men sen är det ju i princip potentialen. Vi kollar väldigt mycket på liksom sökdata också utifrån Google. Vad är, liksom, hur mycket trafik, inte trafik, men hur mycket sökningar sker i varje månad på våra, liksom, våra segment. Och då är det främst wallpaper vi tittar på. Och om den volymen är tillräckligt stor i relation till det vi ser liksom, i vår data, att vi liksom, får traction, då börjar vi slå på stora trumman efter ett tag.
Just det, jag tänker att ni översätter sidan för att SEO, alltså sökmotorsoptimering, är så viktigt för er. Det vill säga att ni vill kunna tillämpa longtailen på 30 000 produkter som ni väl hade för att liksom börja ranka på google.de. Och därför så är översättningsprocessen viktig för er, vilket inte riktigt är så i många andra case. Som man driver ett fashion brand så kanske man skiter i översättning och liknande.
Exakt.
Just det, och jag tänker att eftersom ni har 30 000 produkter så blir det viktigt för er att översätta sidan till en massa olika språk så att ni på ett google.de rankar högt med longtailen. Men i andra case, till exempel inom andra kategorier, så kanske inte det är lika viktigt för att de inte är lika sökmotorsberoende, tänker jag. Och när det gäller då performance, du jobbar ju varje dag med performance och ni gör en vinst på 30%-ish under 2023. Det vill säga att ni har en bra bruttomarginal, ni har en viss logistikkostnad och ni har en viss marknadsföringskostnad. Och jag gissar att marknadsföringskostnaden är förhållandevis låg. Annars skulle ni aldrig kunna vinsta så mycket. Så att vad har ni i cost of sales på Forowall?
Nej, men det är väl runt 20-25% någonstans där.
Och vad exakt gör ni inom performance?
Nej, men vi gör väldigt mycket. Dels har vi SEO såklart som är extremt performance-drivet. Och även en viktig del i vår affär. Det köpta söker det är också givetvis extremt viktigt och fine-tunas väldigt ofta. Där vi jobbar mycket med feed-optimering och liksom se till att alla våra produkter kan visas i Google Shopping på alla bästa möjliga sätt. Och sen såklart hela paid social besten, eller vad man ska kalla det för, där vi dels jobbar mycket på Meta såklart. Många pratar om TikTok, vi finns där också, vi jobbar också med TikTok, men Meta är betydligt viktigare och större. Sen har vi även en hel del paid Pinterest också.
Och hur ser spendfördelningen ut då av de här 20-25% sett till Meta kontra Google kontra TikTok kontra Pinterest?
Ja, men då har vi ungefär 55% går nog till Google Ads, mellan alltså kanske 40% går till paid Meta och de sista 5% fördelas ut mellan Pinterest och TikTok.
Det är ändå ovanligt Pinterest heavy. Då.
Ja, jo, men det är vår produkt är extremt bra anpassad för Pinterest, ska man inte glömma. Det här moodboard-tänket, folk pinnar produkter för att liksom bygga upp sina egna moodboards och inför en renovering exempelvis. Så att det makes sense.
Just det, och du var inne och nibbla på det med liksom hur man lyckas på Pinterest. Men vad är liksom go-to-setupen för er sett till ads på Pinterest?
Nej, men den är ju dels väldigt retargeting-tung också. Där vi vet att retargeting, eller vi har en väldigt lång köpprocess till att börja med och vi vet att vi behöver nudga kunden flera gånger innan de kommer till avslut. Och varför då inte nudga dem på en plattform där vi vet att de befinner sig på när de tar sådana beslut, när de är inne i det här renoverings-moodboard-mindsetet. Så att det är mycket styrt på det att liksom påminna kunder om produkter de har tittat på, men sen även visa upp liksom nya kollektioner liksom, mot kanske lite nyare målgrupper.
Och inredningskategorin är ju typisk Pinterest-kategori, så det förstår man ju. Men sen sa du att er spend var också ganska högt på Google och det är säkert aligned också med longtail-strategin som ni har. Alltså många produkter, sökordsdrivna, tiger-tapeter så att säga, de googlarna vill man finnas högt upp på. Och då tänker jag att köper ni ordsök eller köper ni shopping eller köper ni vars display, alltså vad köper ni på Google och hur ser den fördelningen ut då?
Mm. Ja, men det är ju extremt performance max tungt, vilket i vårt fall blir automatiskt shopping. Och eftersom att vi har så mycket produkter, eller så många produkter, så blir det naturligt så. Så jag skulle säga, ja, men någonstans mellan 85-90% är nog shopping av all Google Spend.
Och hur mäter ni det här? Alltså hur fattar ni att det här hänger ihop i det här komplexa ekosystemet av olika trafikkanaler, Meta, Google, Facebook, Pinterest, TikTok och så vidare? Hur har ni löst attributionen?
Ja, det är ju ett extremt komplext ämne och vi har försökt förenkla det väldigt mycket. Så först och främst så har vi delat in det i egentligen tre stycken kategorier, och då har vi bara tagit Googles egna ramverk som är See, Think, Do, där man i see-fasen fokuserar väldigt mycket på awareness eller liksom varumärkeskännedom. Man ska liksom upptäcka varumärket. Think, man ska liksom, i alla fall man ska bli, ja, man ska hitta en produkt, eller man liksom upptäcka och börja fundera på att ja, men tapet kanske är någonting för mig. Och sen do, ja, men man ska, ja, vi vill få kunderna att köpa helt enkelt. Och vi förstår ju att kundresan är extremt lång och komplex. Bara för, ja, och vi är en e-handel som alla andra, men vår produkt har ju tid att bestämma sig. Vi har extremt många motiv att välja på. Så det har varit en utmaning, helt klart.
Och det där var ju bättre definition av funnel, tänker jag. Så istället för att säga early, mid, late funnel, så är see, think, do mycket tydligare. Jag tycker att det är ett sjukt tydligt ramverk att applicera internt, för att folk fattar mycket lättare då vad man ska göra i respektive del av funnel.
Mm. Ja, men exakt. Och det är precis den anledningen till att vi valde att applicera det. Då blir det väldigt tydligt för hela teamet att ja, men nu ska vi göra en C, liksom en C-aktivering där vi vill nå så många som möjligt, vi vill få folk att upptäcka Photowall. Och då har vi i princip ett primärt KPI för det funnel-staget. Liksom. Och då är det i vårt fall så är det qualified video view. Alltså vi vill att en kund ska kolla klart på en video. That's it. Vi är inte ute efter impressions, vi är inte ute efter räckvidd. Vi vill att en kvalificerad kund ska titta klart på en video. Då vet vi att då har vi kunnat på något sätt i alla fall bygga någon form av relation med kunden. Och sen ger du också en liten datapunkt som vi sen kan köra retargeting på. Alltså en video-retargeting.
Berätta lite om de videos i C-fasen. Alltså då har ni en KPI, att man ska se klart på videon. Vad syns i videon för kunden?
Det är lite olika. Vi jobbar med ett ganska brett urval av assets. Men dels så gör vi försöker ibland göra klassiska varumärkesaktiviteter. Där vi senast förra året gjorde en varumärkesfilm där vi lyfte upp två stycken profiler som fick berätta om sin relation till tapet och sitt hem. Då använder vi de videorna i det här fallet. Vi har även gjort det med influencersamarbeten där vi har haft vissa kanske lite mer premium influencers då, om man får kalla det så, om man får kategorisera dem som så. Som har spelat in content till oss, så har vi tagit deras videos och använt som C-marknadsföring. Men såklart highlightat Photowalls varumärke i videon så mycket som möjligt. Sen har vi även gjort vi lyfter ibland kollektionssläpp som video eller som C-marknadsföring också. Så att vi blandar lite faktiskt.
Just det, och när det gäller mid-funnel då, eller think-fasen för er, vad är huvudkopin där?
Ja, där har vi också en väldigt unik approach, tror jag i alla fall. För vi har ju kommit fram till att, eller av min erfarenhet på, jobbat inom digital marknadsföring väldigt länge. Så ja, det är många som använder sig av till exempel landing page view eller liksom link-click eller klick som liksom KPI för Think. Men i vårt fall är det alldeles för liksom trubbigt och för okvalificerat helt enkelt. Det är en besökare är inte samma sak. Det finns stor liksom differens mellan det här. Och då har vi valt att på vår produktsida då, så finns det en sån här editor där man då fyller i sina mått på sin tapet. Klicka visa pris, så får man ett pris på tapeten då. Då har vi taggat upp det eventet som ett event i alla våra system. Och det blir liksom North Star Metric för Think. Och det är det vi optimerar mot.
Men Facebook hade ju sitt North Star Metric att man skulle frienda ex-kompisar på plattformen. Och när man var över 7 eller 12 eller vad det nu var, då såg man att plattformen blev sticky. Och det jag tänker är att det är skitsvårt att sätta finger på de här kopiorna. Så hur vet man vad man ska mäta och inte mäta? Och jag tycker i liksom C-fasen så är det ganska tydligt. Alltså man vill ha ett slags engagemang som ska ta tid och att kolla klart på filmen. It makes sense. Men varför skedde beslutet, eller hur gick det till när beslutet gällande Think-fasens KPI-val? Alltså hur kom ni fram till just att den KPI:n var den som skulle mätas?
Ja, för man vill hitta en så här resonerade jag i alla fall. Vi ville hitta en mellanväg, en punkt som är tillräckligt kvalificerad för att vi ska kunna med säkerhet säga att den här kunden hamnade inte på sajten av misstag. Det är liksom en kvalificerad kund. Den är på riktigt intresserad av produkten för man har fyllt i sina mått och man vill veta vad den kostar. Lite som ett lead-gen-tänk. Men det är inte tillräckligt, det är inte lika kvalificerat som ett köp eller add to cart. Men det är en väldigt fin mellanväg och även ett sätt att kunna hitta, eftersom att vi finns på många olika marknader samtidigt, vi investerar väldigt olika i de här marknaderna, så behöver vi ju kunna, för att algoritmen ska fungera bra när man köper media mot de här kopiorna, så behöver vi komma upp ett visst threshold i antal konverteringar per dag eller per vecka exempelvis. Då passar det ganska bra att ha ett kopi som är tillräckligt lätt uppnått, om man säger så, men ändå fortfarande tillräckligt kvalificerat. Det var så tankarna gick.
Sjukt smart, och det här är ju lätt att göra i ett fotoval som är liksom stort och lönsamt och man har resurser och så vidare. Men när du och din fru drev inredningsbutiken som ni hade, alltså hur såg funnel ut då? Liksom vilka kopior hade du tillämpat i en separat kategori som är liksom möbler och heminredning kontra fotoval som ju säljer tapeter?
Under den tiden så hade vi inte de resurserna överhuvudtaget. Vi hade i princip ingen mediaspend. Vi hade kanske låtit 10 000 i månaden på Google Ads. That's it liksom.
Men om du leker med tanken, alltså vad hade See Think Do-kopiorna varit i inredningsbutiken som du och din fru körde?
Väldigt bra fråga. Om vi hade varit lite större, vi hade kunnat liksom, ha någon typ av marknadsföringsbudget i alla fall i Sverige. Men då hade nog See hade fortfarande varit någon typ av kvalificerad videovisning. För jag är helt övertygad om att det är liksom så man bygger varumärke liksom, nu för tiden. Så det hade jag valt. I Fink hade jag valt troligen add to cart. För att vi sålde ändå produkter som ändå var, ja, vissa produkter hade en hög prispunkt. Så där hade det kanske varit svårt att få ett rätt antal add to carts för att det liksom skulle gå att optimera mot. Men vi hade ändå ganska liksom ett bra sortiment med liksom olika produkttyper som är liksom, hade hög conversion rate från view item till add to cart exempelvis. Så vi hade nog valt add to cart i det fallet. Och just sen såklart köp på Do.
Precis, och den kommer vi till snart också för Fodewall. Och jag vet ju redan svaret där också, för det är såklart köp som är huvudkopin som ni mäter där. Men det var lite intressant att diskutera kopiorna som man mäter under thinkfasen, för den är lite olika beroende på vad man säljer. Och ett bythjul.com kanske har att man fyller i sitt registreringsnummer för att söka på däcken. Och att det är liksom ett event som de mäter. Och ser så är det ju att man också liksom gör en aktivitet på sidan, helt enkelt.
Precis.
Men add to cart är kanske då det vanligaste för eventet för Think.
Ja, för en vanlig handlare med lite enklare köpresa, kanske lite mer inte spontan köp, men ja.
Ja, men jag fattar. Och låt oss prata lite om do-fasen också. Så nu snackar vi late funnel, det är säkert Google Shopping heavy, man är nära en konvertering. Mm. Och så kanske ni är lite kampanjdrivna där också. Så berätta lite hur ni jobbar i do-fasen.
Mm, absolut. Ja, men så det primära kopiet är ju, ja, det är ju delvis köpen, men vi har definierat det mer som ROAS, liksom return on advertising spend. Och ja, precis som du är inne på, vi jobbar mycket med kampanjer, våra konkurrenter gör mycket sånt också, att vi blir lite så här intvingade i det, att titt som tätt rabattera vårt sortiment för att liksom driva på försäljningen. Men ja, där innefattas ju Google Shopping givetvis, även när vi då väl gör kampanjer och liksom marknadsför dem på exempelvis sociala medier eller på Facebook, då blir det också en do-kampanj. Alla typer av liksom dynamisk retargeting, alltså där man visar upp produkter man har precis varit inne på, exempelvis DPA kan man också förkorta det som, det blir också inom det här do-segmentet då, eller do-fasen då.
Just det, och att om man har det här trafikanskaffningssystemet nu, hur ser spendfördelningen ut sett till early funnel, mid funnel, late funnel eller som ni kallar det, see, think, do-fasen?
Mm. Ja, men den är någonstans mellan see 5-10%, think 35-ish procent, och det lämnar ju kvar ungefär 50-40, ja, någonstans mellan 40-50% på do. Det varierar också mycket från marknad till marknad, men det är ungefär i de trakterna det ligger.
Och i thinkfasen, signar man upp där med en mailadress?
Nej.
Just det. Men min nästa fråga var egentligen, vilken roll spelar mail i det här? Alltså e-mailmarknadsföring?
Mm. Det har varit lite, vi ligger lite efter e-post. Det är någonting vi jobbar på just nu, där vi vill utöka våra satsningar på e-post. Men i dagsläget så så är det mycket liksom, ja, kampanjdrivet. Där vi, liksom, vi har ju en kunddatabas, folk som har köpt tapet. Även fast man inte köper tapet lika ofta som en ny t-shirt. Så ja, men förr eller senare kanske man ändå vill ha en ny tapet. Så där använder vi vår kunddatabas för det. Men man kan även köpa samples. Där man liksom köper ett provtryck på våra tapeter. Och de har vi nu börjat liksom bygga upp en snurra för. Där vi då, ja, automatiskt mailar ut till alla som har köpt ett sample efter vissa antal dagar. Och de inte gjort en ordentlig order, så får de ett specifikt erbjudande som är lite mer personligt till dem då.
Och det där är ju smart. Och jag måste bara kommentera på det. Varför inte köp av provtryck huvudkopiin för thinkfasen?
För det är alldeles för få. Vi skulle inte komma upp i det thresholdet som krävs för att på ett lönsamt sätt optimera våra kampanjer helt enkelt.
Jag fattar. Så det är för lite data för plattformarna, och då kan de inte hitta målgruppen tillräckligt bra. Och när ni kollar nu på liksom Mordor-versionen av e-mail marketing på PhotoWall, och du ser framför dig ett Klaviyo med liksom 60 e-mail flows och olika mail som är personaliserade och sådär. Hur ser slutmålet ut för er? Alltså vad vill ni åstadkomma med e-mail marknadsföring? Vart vill ni komma?
Mm. Ja, men det är som sagt någonting vi precis nu börjat liksom titta mycket närmare på. Jag kan bara prata vad jag själv skulle vilja se, hur vi hanterar e-post, men väldigt mycket mer automationer såklart. Gärna bygga in liksom AI en del i liksom att lyckas kategorisera våra motiv lite mer. Att har man köpt ett visst motiv så kanske man är intresserad av ett liknande motiv. Och sen hitta signaler för när i tiden ungefär en kund kan köpa igen. Så liksom bygga automatiska flöden för olika typer av kundtyper då. Ett för samples, ett för vanliga hederliga tapeter. Men även uppgradera posterkunder och canvaskunder till tapetkunder. Alternativt mer sälja tapetkunder, att få dem även köpa canvas och poster. Så lite mer sofistikerade flöden skulle vara välbehövt, tror jag.
Ja, men spännande. Och att liksom analysera marknadsföringsdata, det kan ju lätt bli väldigt komplext och det krävs sjukt dyra system och sådär. Hur har ni löst det här för att förstå attributionen i trafiken som ni köper?
Vi utgår ifrån See, Think, Do i allt vi gör och även då när vi utvärderar vår marknadsföring. Så om vi kör baklänges den här gången och tittar på Do, då tittar vi såklart på, vi använder något som heter, om vi kallar det Top ROAS, men det är så här Blended ROAS, där vi i princip, hur mycket investerar vi i en marknad och hur mycket får vi tillbaka? Och det blir liksom måttstocken på lyckas, alltså är vi lönsamma i Polen just nu eller inte? Så det blir ganska, på ett sätt extremt tydligt sätt att utvärdera på. Ja, men just nu är vi på den ROAS vi behöver ligga på. Alltså är vi lönsamma, alltså kan vi trycka på. Kontra i den här marknaden är vi inte det. Här behöver vi backa tillbaka. Okej, men är det något, hur ser trafiken ut? Hur ser kostnaden per, vi kallar det här KPI:et då, under Fing som ad size. Hur ser kostnaden ut per ad size? Ligger den för högt? Har den gått upp på sistone? Har vi minskat i kvalitet? Etc. Så att liksom allting, ja, kan ju sen följas eller liksom backtrackas mot liksom den här totala ROASen då.
Och det låter som att ni även här, alltså när ni kollar på de olika marknaderna och kopior från de olika marknaderna och analyserar C-trafiken, Think-trafiken, Do-trafiken, att det här görs i ett Google Sheets-dokument?
Nej, det gör det inte. Inte riktigt. Vi har BigQuery-databas med liksom allting samlat som vi sen bygger Lucky Studio-rapporter på.
Och hur svårt var det att få ihop det där? Att sätta ihop det där?
Ja, det var inte lätt. Och jag kan inte ta så mycket cred för det. Utan det var en av mina kollegor som gjorde det arbetet.
Men hur viktigt är det att ha systemstöd till såna här saker?
Det är viktigt att ha någon typ av systemstöd, absolut. Men det hade vi varit lite mindre, lite färre marknader. Då hade det utan problem gått att lösa med någon typ av Google Sheets-lösning. Eller någon typ av automatisk, det finns typ Supermetrics eller liknande. Där man kan så här, fetcha ner data automatiskt. Det kräver inte så mycket investering egentligen, utan det är mer tid och lite tanke och liksom process, tror jag, som är viktiga.
Och det var väldigt kul att snacka om kopior för performance och See, Think, Do och så vidare. Jag skulle också vilja snacka lite om kopior då för globalisering. Alltså, du var inne och pratade lite kort om det också, men när ni kollar på Polen, när ni kollar på Tyskland, när ni kollar på de olika marknaderna, vilka är liksom de här huvudkopiorna, en, två stycken, som ni tittar på för att se hur lönsamt det är att sälja dit?
Nej, men det är ju, det jag kollar mest på i alla fall är ju, det är vår blended ROAS i den marknaden. Och sen varje månad, när vi sen stänger varje månad, då tittar vi även på, ja, men hur lönsam är marknaden på sista raden? För det finns ju, det är ju stor skillnad på att sälja till Sverige, till Norge, till UK exempelvis, eller till USA med tull. Så vi måste också ta hänsyn till det. Men vi har lite turen att vi inte behöver tänka på liksom olika produktmarginal per produkt. Och att ah, men i Polen kanske det säljs mer av den här typen av produkt än i USA exempelvis. Det ser ganska lika ut. Men det är Blended ROAS. Det är liksom...
Och berätta lite vad Blended ROAS är.
Ja, men det är all marknadsförings eller all försäljning genom all kostnad. Eller tvärtom. Alltså det är, man kan ta det som COS, cost of sale, eller Blended ROAS.
Precis, och då tar man såklart net sales efter returer och så vidare. Och apropå returer, har ni några returer? Får man göra returer på tapeter?
Vi har en extremt generös returpolicy. Men är du inte nöjd så är det bara att höra av dig, skicka tillbaka. Du får pengar tillbaka. Men trots det så har vi väldigt få returer.
Och det är ju en del av köpprocessen. Jag hörde ju att ni har en 4 veckor plus lång köpprocess internt innan, från att kunden liksom får reda på vad PhotoWall är tills att kunden faktiskt konverterar. Så efter de här 4 veckorna så har ju kunden tänkt igenom det här noggrant och funderat och liksom till slut så lägger man beställningen och då så vet man precis vad man vill ha.
Ja, förhoppningsvis. Sen finns ju alltid den här aspekten i, vi säljer digitala produkter, hemsidan. Har man en fel färginställningar på sin skärm exempelvis så kan en produkt se liksom helt annorlunda ut än vad den är i verkligheten. Så vi har ju sådana case också ibland tyvärr där ja, men kunden tror att de köper en viss tapet men så ser den lite annorlunda ut i verkligheten. Så att, men more or less, ja, det har vi ju turen i, helt klart.
Jag fattar. Och vad har ni för snittordervärde?
Ja, men det är, jag vet inte hur mycket jag får säga om så här exakt, men...
Vi kan bipa ut annars.
Ja, men någonstans mellan till dollar eller euro.
Just det, vad har ni för customer lifetime value då? Och på hur lång sikt mäter ni den?
Ja, den är vi inte jätteduktiga på att mäta överhuvudtaget. Så det är liksom också någonting vi tittar mycket på nu. Att liksom hur kan vi följa med och bygga längre relationer till kunden och liksom kunna följa upp kunden under en längre period. Vi har gjort några så här enstaka, liksom, som man kallar det, så här, analyser där vi isolerat data från ett visst en viss tidshorisont och sen försökt se ja, men hur många snittköp gjordes under den perioden av en och samma kund. Och det var inte långt av ett på ett år. Så att det tar lång tid innan kunderna kommer tillbaka. Och därmed är, ja, LTV blir ju viktigt. Och vi kan troligen förbättra det här om vi liksom får de sakerna på plats som vi behöver få på plats. Men i dagsläget är det nog inte jättemycket högre än vårt faktiska snittordervärde.
Ja, men spännande. Och sen skulle jag vilja också prata lite om UGC, User Generated Content. Berätta lite vad det är och hur ni jobbar med det.
Ja, men... För oss är det till stor del drivet av de hundratals influencersamarbetena vi gör varje månad då, som vi då definierar och kallar för UGC då. Vid varje samarbete, i princip varje samarbete vi gör med en influencer så ingår även, och det står liksom i våra liksom, collaboration-avtal att ja, men vi får använda ditt content på X, Y och Z liksom, på alla våra plattformar under 1 år fram eller 2 år fram eller i vissa fall även obegränsat. Och sen postar influencern och då har vi sen ett verktyg där vi suger in det här allt content som postas och sen tar sen agenten och taggar upp rätt produkt. Att vi säger att en influencer har gjort ett samarbete med en specifik produkt och taggar de upp den här produkten i ett system som då gör att när det samarbetet går live då syns även den posten, den videon eller bilden syns på produktsidan och sen så lagras det även i liksom det här systemet så våra så mitt team för paid social exempelvis kan gå in i det här systemet, dra ner content och sen lansera liksom, som UGC i paid.
Just det, vilket verktyg använder ni här?
Vi använder Sevoid.
Ja, och det är ju Totte som var med i podden avsnitt nummer 93. Så det kan man ju lyssna på om man vill fördjupa sig i UGC-diskussionen. Och jag gillar det här poddavsnittet. Alltså, det har varit smattrande tempo, grej på grej. Och Björn, du har ju stenkoll på typ allting. Det är så kul att prata med dig.
Ja, men kul. Kul att höra.
Men... Vad har vi glömt då?
Ja, vad har vi glömt? Nej, men vi skulle kunna prata lite om liksom, hur vi sen får ut det här contentet på alla marknader. För det jag tror det är där också många liksom strugglar. Att ja, man har 20 marknader eller liksom 10-20 marknader. Men hur kan man på ett effektivt sätt lansera hundratals eller tusentals annonser i månaden utan att ha ett team på 100 pers?
Hur gör man det då?
Ja, men vi har tacklat det som att vi... som Alexander var också väldigt mycket inne på det, liksom allting som går att automatiseras, allting som går att sätta i en process, det sätter vi en process. Så vi bygger, så vi har en extremt streamlined kampanjprocess som är liksom, ja, i princip samma för varje kampanj vi gör, som då där alla de här stegen för att få ut en annons eller en kampanj på alla 22 marknaderna finns med då. Det är väldigt mycket Google Sheets där i princip varje rad i det här Google Sheetet blir en annons på en marknad. Så då kan sen mitt team eller paid social teamet, nu ska jag inte liksom förenkla för mycket, men ja, han trycker på några knappar i systemet och så skapas det upp 250 annonser med liksom rätt översättningar och allting. Det är extremt automatiserat.
Och hur sätter man upp det här?
Men vi använder Smartly, även om du har hört talas om det. Det är ett finskt bolag som jobbar med paid social automation. Så då kopplar man man lägger in allt content i en Google Sheet feed, alltså fil där liksom, det finns kolumner för allting som annonsen eller systemet behöver veta då för att kunna skapa upp en annons. Det är liksom marknad, det är när ska den gå live, det är budget, det är copy, headlines, och sen kan även vara, i vissa fall kan även vara en, i UGC-fallet då, så är det en Google Drive-länk med en video. Så har vi liksom även då influencers namn exempelvis finns med i Google Sheetet, och då kan vi i princip lansera 100 UGCs på några knapptryck då, så länge vi har liksom förberett dokumentet på rätt sätt då.
Och hur sker översättningen då? Alltså tillämpar ni ett ChatGPT för det, eller korreläser man det, eller någon som fysiskt skriver det? Hur gör man alla tiotals, hundratals översättningar på ads och hemsidan som ni måste göra?
Ja, men det är lite olika beroende på vad det är, men ads, då använder vi en översättningsbyrå helt enkelt, där vi, allting vi ska gå live med skickar vi på översättning. Så allt som ska synas i våra betalda kanaler då. Men vi försöker ju då, apropå liksom processer och automation, alltså återanvända copy, så att vi bygger liksom templates för saker. Så att vi har samma annonscopy, om man säger så, för i princip alla UGC-videos. Men vi byter bara ut influencernamnet. Eller vi har vissa templates som vi använder. Så vi behöver inte översätta allt hela om och om igen, utan man kan liksom använda de här templatesna länge och bara byta ut namnet, och då kanske byta ut rummet också, så vi har översatt sovrum, vardagsrum, kök etc.
Och det där är spännande, för att när man befinner sig på en massa olika marknader så blir det oftast jätteadministrativt. Jag tänker på Happy Socks som jag hörde hade det liksom sjukt struggligt för att uppdatera alla, jag har ingen aning, 32 marknader med olika språk och kasser och valutor och sådär. Och det blir ju lätt för tungrott, så det gäller ju att liksom hålla det lint och kontrollerbart genom processer helt enkelt.
Exakt. Så det är där vi har lagt mycket tid.
Ja, men spännande. Och vad händer framöver då? Alltså vad är prioriteringen om man blickar framåt 1-2 år?
Ja, prioriteringarna nu är att jag nämnde kort om våra liksom tiering i marknaderna, alltså hur vi kategoriserar marknader. Men det är att vi tror fortfarande finns extremt mycket tillväxtpotential i våra T1-marknader. Främst USA som är liksom en extremt svår marknad. Men vi tror att vår produkt verkligen kan fungera där. Så stort fokus på USA och till rätt marknader. Men sen även försöka hitta liksom nya marknader som vi kan expandera till. Men då pratar vi troligen inte. Ja, vi kommer nog gå in i dem inom 1-2 år. Men det kommer ta lång tid innan de blir de här liksom tillväxtdrivarna som Frankrike har blivit till exempel.
Och utöver globaliseringsaspekten och betta hårt på de här tillväxtdrivande länderna, liksom, vilka aktiviteterna som du tänker, det här är de 2-3 saker som kommer att driva tillväxt framöver?
Jag tror att vi behöver satsa mycket på vårt varumärke. Vi har fortfarande ett förhållandevis svagt varumärke skulle jag säga i många av våra prio-marknader. Så att bygga upp vår varumärkeskännedom där blir en prioritet. För det kommer underlätta så mycket för oss senare att våra klickpriser blir billigare. Vi får en ännu högre liksom, organisk tillväxt. Inte bara från SEO men liksom från direkttrafik och liksom varumärkesökning etc. Så det tror jag är extremt viktigt.
Och hur gör man det då?
Det är en million dollar question skulle jag säga. För det är svårt. Men jag tror mycket på att följa en process i princip. Och liksom som det här med C-ramverket som vi pratar om. Att liksom hela tiden fokusera på en sak som vi är övertygade om kommer fungera. För exempelvis då att, det här som jag pratade om, videovisningar. Om vi får fler och fler kunder att konsumera vårt innehåll, då kommer de att höra talas om oss. Och det måste vara, vi kan inte göra så mycket mer. Men sen såklart finns ju massa andra rörliga delar inom det här, liksom, om en brand playbook etc, allt sånt här.
Och en sak som är poppis år 2024 är ju att betta på fysiska saker. Det kan vara pop-ups, det kan vara butiker, det kan också vara wholesale. Hur tänker ni gällande fysiska grejer?
Ja, det är fortfarande, det pratas om det i, liksom, i teamet, det gör det. Men vi är nog en bit bort från det. Såklart det finns, alla har idéer och vi har idéer om hur vi skulle kunna göra det. Vi hade en workshop senast där vi halvt skojade om att ska vi tapetsera en tunnelbanestation i Paris exempelvis. Så att det finns säkert mycket vi kan göra, och det här med pop-ups eller liksom samarbeta med andra varumärken och kanske få tapetsera deras butiker i utbyte mot att de då, när kunder kommer in i deras butiker, så är det ganska tydligt att det är våra tapeter som sitter på väggarna. Sånt skulle man kanske kunna göra. Men det är fortfarande idéfaser.
Ja, men spännande. Det känns ju som att det finns mycket kvar att hämta. Så, som du sa, ni är ju knappt, ni har säkert skickat lite mejl, men ni har inte fine-tunat mejl, och det finns många saker som fortfarande har mycket potential. Men det känns ju som att long-tail-konceptet har varit grunden, basen för framgången. Alltså genom att liksom vara så bred på sökmotorer så kan man anskaffa förhållandevis kostnadseffektiv trafik. Och det är någon slags basgrej såklart också, med att produkterna säkert är superbra. Och sen så har ni byggt på det här lite grann. Men en sak slår mig, att ni verkar vara så jäkla fokuserade. Alltså, ni säger ju ja till vissa saker, till exempel supertydliga kopior för see, think, do-faserna. Men ni säger ju också nej till jättemycket saker. Det finns ju massa kopior som vi inte pratat om, som ni har valt bort helt och hållet.
Mm.
Så hur tänker du sett till prioriteringar? Alltså, hur ska man välja prioriteringar och säga att det här ska vi göra, det här ska vi inte göra? Hur blir man tydlig?
Mm. Men jag tror att man gör lite som vi har gjort, att man gör extremt, vi har satt där i liksom en presentation, så det här är vår mediestrategi, det här är de kopiorna vi fokuserar på. Sen finns det även de här kopiorna som vi kan titta på, men de är sekundära, och att sen lyckas förankra det här i hela teamet, alla som jobbar med kommunikation, att alla vet om vad det är som gäller, det tror jag är nyckeln. Det finns liksom inga genvägar, för om man inte är tydlig så kommer det fortfarande, ja, titt som hett liksom bubbla upp andra liksom kopior, och man kommer liksom kanske lyckas eller råka spåra ur och börja fokusera på annat som vi vet, eller som i alla fall vi tror då, kanske inte är lika viktigt.
Nej, men man blir ju lätt sugen på att starta en pop-up i Mall of Scandinavia för att liksom, det är ett väldigt kul projekt och det är så fysiskt och så vidare, men det kanske inte alltid makes sense. Jag tänker att det där är ju kanske en av de största utmaningarna för entreprenörer och ledningsgrupper som driver bolag, att det finns så mycket saker som man potentiellt skulle kunna göra. Så jag skulle vilja veta lite mer om den strategiska processen. Alltså, det låter som att ni har en sjukt tydlig strategi, och då undrar jag efter liksom, hur kommer man fram till en tydlig strategi? Alltså, är det så att ledningsgruppen samlas en gång i kvartalet genom att åka bort från kontoret i 3 dagar och sitter och diskuterar och alignar, och sen när man har valt tydliga strategier för att hit ska vi, men det här ska vi inte göra, då kan man sen gå tillbaka till resten av gänget och säga att exakt det här ska vi fokusera på kommande 1, 2, 3 månader. Så liksom, hur ser strategiarbetet ut? Hur jobbar ni där?
Nej, men i alla fall årsvis så sätter vi ju liksom en årsplan. För ja, men det här är planen och strategin för hela året. Och den sätts ju då på ledningsgruppsnivå skulle jag säga. Och även sen godkänns av styrelse. Men och sen efter det så portionerar man upp de här målen i liksom tertialplanering. Tertialmål där vi jobbar i 3 tertial, alltså 4 månadersperioder, där vi sätter tydliga mål för varje tertial. Men vad ska vi uppnå det här tertialet? Och det är då per avdelning, och sen, som sen kan trattas ner per person. Så det är ju liksom den förenklade processen vi använder. Liksom årsmål trattas ner till tertialmål som sen ner på personnivå.
Och hur ofta ändrar ni en strategi?
Inte jätteofta. Alltså grundstrategin, och det är så frågan, strategi som där. Ja, det är ett så här luddigt ord på ett sätt, eller många använder det till som tätt. Så här. Men vårt kopieravverk exempelvis, jag anser att det också är strategi på ett sätt. För det är liksom ett strategiskt dokument som liksom vi följer. Det har typ inte ändrats. Det har inte ändrats på väldigt länge och kommer nog inte ändras. Så de är alltid intakta. Men sen det som sen, och årsmålen, ja, men det är också strategi på ett sätt. Och de sätts ju varje år. Men kan även revideras under året då. Men gärna ska de inte göra det, för då blir det lite hattigt för organisationen. Så inte jätteofta. Det är vi ganska, som du sa, fokuserade på det sättet skulle jag säga.
Och varför, och det här är också en väldigt bred fråga, väldigt svår att svara på. Men varför är PhotoWall en succé?
Jag tror anledningen är att det finns extremt mycket passion i teamet och i liksom, dels och sen i grundarna, det är Niklas och Charlie som grundade PhotoWall. Det finns extremt mycket passion och de har lyckats, eller vi har lyckats liksom, attrahera personer som verkligen brinner för det här. Så att de som jobbar på PhotoWall är extremt drivna, stolta och liksom gör allt sitt bästa och extremt duktiga på vad de gör. Och även liksom att man lyckas behålla talang på ett så bra sätt. Att det är många här som har jobbat 10-15 år på PhotoWall. Så jag tror det är en av nycklarna. Och sen måste jag även lägga till liksom, produkten i sig. Att, liksom, att vi har en extremt hög kundnöjdhet och ett extremt duktigt kundservice team som, ja, som hjälper kunderna med allt de behöver hjälp med och innebär att vi får troligen ganska mycket så här word of mouth effekter också.
Men digital handel eller e-handel, det är liksom, det är ju så brett, det är logistik, det är produktion, det är marknadsföring, det är kundtjänst, det är organisering och så vidare och så vidare. Hur väljer man vart man ska lägga efforts och tid och kraft?
Ja, men det är ju också en väldigt bra fråga. Nej, men jag tror att det gäller att ha en, liksom, en intern champion eller ägare per område som sen får egentligen stångas och kriga så mycket som möjligt för det området. Så till exempel, ja, men vi har en kundtjänstchef och hon, liksom, hon gör allt hon kan för att se till att vår kundtjänst är i absoluta världsklass. Sen har vi en produktionschef som ser till att vår produktion är i absolut världsklass och den är så fine-tunad som det bara går. Och sen har vi såklart marknadschef, ja, men sen har vi sortimentschef. Så alla personer på sin plats, ja, har ett extremt tydligt mål helt enkelt. Och har mandat att liksom ta tuffa beslut för det de tror är liksom bäst för verksamheten.
Ja, men spännande, jag tycker det är sjukt inspirerande. Och Björn, jättetack för att du tog dig tiden att komma till poddstudion och berätta så mycket. Och är det så att vi behöver bipa ut någon KPI här eftersom din chef lackar ur lite grann, så kan vi göra det efteråt. Men jag hoppas att allting är kvar. Och vill man lyssna mer kring det här så kan man lyssna på avsnitt 231. Det var ju ett avsnitt från din kongress. Du var väl där, Björn?
Jajamän.
Just det, och då var det en publik och så poddade vi med hela D-Award-gänget, det vill säga Nordic Nest Group plus Nipa PhotoWall plus Djerf Avenue, och Djerf vann ju.
Ja.
Hur känns det?
Ja, men det var kanske lite väntat. De hade ju som sagt varit nominerade förut, men då vann de inte, så det känns väl lite som att det var deras tur. Men vi var jätteglada ändå att vi fick vara med.
Exakt, och det var ju ett bra sätt att liksom bli lite kända i världen. För det känns som att ni har liksom gömt er lite grann och bara jobbat och jobbat och jobbat och jobbat. Stenfokuserat. Så ni har skitit lite i breaket, kan man säga.
Det kan man lugnt, minst sagt, säga.
Precis, så att Stefan på breaket får ringa er oftare för att det lär ju finnas mycket nyheter från PhotoWall framöver. Om du ska ge ett tips, Björn, till poddlyssnarna, vad skulle det tipset vara?
Nej, men skulle det vara att... Ja, men vara fokuserad och liksom skapa tydlighet i organisationen. Om man har en sån position där det liksom krävs det.
Ja, men sjukt bra tips. Och som sagt, jättetack för att du ville komma hit. Vem rekommenderar du till podden?
Det är faktiskt ingen jag känner personligen. Så jag kan tyvärr inte göra ett intro.
Men... Elon Musk.
Ja, eller hur? Elon Musk. Nej, men jag har hört mycket podcast förut. Och det finns en kille som heter Erik Modig. Som är professor inom marknadsföring. Jag tycker han... väldigt duktig. Han vet vad han pratar om. Så han skulle nog kunna bidra med mycket värde till podden.
Ja, men toppen. Så om någon av poddlyssnarna känner honom så får ni supergärna ett intro så får han vara med i podden. Och om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man det?
Ja, men enklast är att mejla mig på bjorn.valman@fotvall.com, tror jag. Eller LinkedIn.
Och vi kommer langa in allt det där i shownotesen, så gå ner till shownotesen så hittar ni kontaktuppgifter där. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Paulman Spänger så finns jag där, så kan ni langa iväg till DM. Glöm inte att rata podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Tycker att det här är soft, då kan du ge oss en 5-star rating på Podcaster och på Spotify, så skulle det uppskattas så mycket. Jag vill också tacka dagens sponsor Juni. Juni är en fantastisk finansiell plattform. Det du ska göra som lyssnar är att gå in på juni.co, alltså juni.co, och där så kan man signa upp och så har man typ som en intern CFO eller Juni är ju ungefär som en bank customizad för e-handlare. Man kan tracka likviditet, man kan forecasta likviditet, man kan skapa en massa kort, digitala kort, så att man kan ha stenkoll på liksom GM1, GM2, GM3 och andra kostnader. Man kan få krediter både för lagerinköp, man kan få krediter för marketing spend och så vidare. Så att missa inte det här. Gå in på uni.co så kan ni signa upp där. Jag vill också tacka Mikael Ador som klipper podden. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00. Hej!
Hej då!